Hej och välkommen till Hemmasommelieren. Jag heter Erik Lidén och jag sitter här med min gode vän
Fredrik Lindfors.
Fredrik, trevligt att ha dig här.
Erik, jättetrevligt att vara här. Du har serverat god middag, vi har druckit lite vin och vi har kommit till en sån här riktigt härlig poddinspelarstämning, känner jag.
Nej, men verkligen. Det är verkligen. Och en bra start på den här veckan, måndag idag när vi spelar in. Trevligt när du är uppe i Stockholm, Fredrik. Är allt bra annars?
Ja, men det är kanon, måste jag säga. Jättebra. Livet leker och det är som sagt bara härligt att sitta här. Och jag vet att vi har massa gött snack framför oss och prata om.
Nej, men exakt. Men vad har du haft för det senaste då?
Ganska mycket. Och dels har jag ju startat igång en webbshop där jag säljer lite vinprylar, alltså merch skulle man kunna säga. Kepsar, t-shirts, sweatshirts, hoodies med olika vinteman och sånt. Som heter grapeshirt.com. Så att jag antar att ja, det här avsnittet är väl ett sponsrat samarbete.
Ja, det kanske är bäst att lägga till för säkerhets skull. men man kan väl sammanfatta att det är ganska nödigt, eller hur? Eller är vi vininitierat skulle jag säga?
Ja, det är det ju, absolut.
Men för vad är USP:en liksom?
Nej, men jag tänker att det är så här som mycket grejer. Att när man har ett intresse för någonting så vill man gärna visa att man har ett intresse av grejer också. Och det visst, du kan ju köpa viner och du kan liksom lägga upp på Instagram vad du dricker för såna här saker. Men jag känner själv så här att jag vill glida runt i lite sköna kläder och jag vill ha lite sådär sköna vinnamn och grejer på mina tröjor och kapsar och såna här saker. Så att jag, från början kanske jag tog fram det till mig själv och tänkte jag så här, men det här kan jag ju dela med mig till andra.
Ja, nej, men jag har tittat, det är väldigt snygga grejer. Och jag har ju kollat ut en keps jag ska ha skaffat som jag tänkte ha till årets golfsäsong. Men får vi visa upp den i podden sen, tänker jag.
Snyggt.
Ja, men kul. Men vad ska vi göra idag då, Fredrik? För att det är dags för ännu en resa, eller hur?
Ja.
Det har varit lite en resevår och jag hatar inte det. Så jag hoppas ni lyssnare gillar det också. Och dra runt till lite olika regioner. Och idag har turen kommit till
Australien.
Exakt.
The land down under.
Exakt. Och det är nog ändå ganska många svenskar som har en relation till. Det är inte helt ovanligt att man reser runt där. Det gjorde även jag när jag var 20. Då bodde jag i Perth ett tag. Och där besökte jag faktiskt den första vinregionen jag någonsin varit i, som heter Margaret River. Som ligger några mil söder om Perth.
Snyggt.
Jag minns att det var fruktansvärt vackert. Och att jag köpte med mig lite viner. Och jag saknade mina föräldrar ganska mycket. Så då köpte jag hade jobbat lite på restaurang och sådär. Tjänat men inte jättemycket pengar, man var ju backpacker. Men nu ska jag köpa några riktigt fina viner. Och jag vet inte hur fina jag köpte, de kostade kanske 200-300 styck. Men då bad jag en kompis skicka hem dem och då hade hon gått till postombudet och lagt dem på lådan så att säga. Men hon hade hittat flygfrakt. Så jag sa att frakten var nästan 2600 kronor för fyra flaskor. Så att, ja, det blev väldigt dyra flaskor. Men det var lite roligt ändå och det tyckte jag att mina föräldrar var roligt. Och vi smakar någon av dem när jag kom hem sen.
Det är en upplevelse, ja. Det får man väl säga.
Men du har också varit i Australien, Fredrik, va?
Jajamän, det stämmer. Jag har tyvärr inte varit på västra sidan. Jag har inte sett Perth och Margaret River. Så det har jag liksom kvar lite grann på min bucket list, får man säga.
Har du druckit några viner därifrån då?
Absolut, det har jag gjort. Och där hittar man riktigt, riktigt goda viner, ska jag säga. Verkligen, men sen är det ju, alltså Australien är ju, det är ju ett sånt fruktansvärt stort land alltså.
Ja, det är som Europa.
Ja, alltså det är ju en hel kontinent.
Ja, nej, men exakt.
Visste du det, att Sverige får plats 17 gånger om i Australien?
Ja, det är helt sjukt. Sverige är ändå ett ganska stort land.
Det är, liksom. Det är större än vad man tänker. Det är liksom ett långsmalt land, men vi har ganska mycket yta ändå. Sen är det mycket som är skog och ödemark, men det är som Australien, det är mycket som är öken.
Ja, det är en hel del, ja, exakt.
Ja, så är det. Så att man kan ju säga att man producerar ju inte vin i direkt hela Australien, utan det är ju ganska tydligt regionalt, ska jag säga. Det är ju mest mot den sydkusten, ska jag säga, framför allt som vinodlingarna är centrerade. Så då har du ju det som är liksom West Australia och det som är söder om Perth. Sen är det en ganska bra sträcka där du inte producerar vin igen tills du kommer till typ Adelaide och det området söder om det. Sen har du Melbourne upp till Sydney och en bit norr om det. Det är ungefär där någonstans där man producerar vin i Australien.
Och där, gott folk, har vi varit över geografin lite svepande. Men jag kan väl råda alla att klippa upp en karta på Australien om man inte har det helt färskt. Och så kan man följa med. Men jag känner dig, Fredrik, vid det här laget. Lyssnare känner dig. Det är väl dags med någon sorts historiebeskrivning som start, hur Australien blev en vinnation. För kan man säga att Australien är en vinnation, eller?
Ja, absolut. Det får man ju verkligen säga. Att de är ändå världens femte största vinproducerande land.
Oj.
Så att nog är de en vinnation. Det får man nog verkligen säga. Och årligen så producerar de strax under 1 miljard liter vin. Det är också ganska mycket. Sen tänker man kanske Australien sådär. Jag vet inte, du har ju kanske en liten bild av Australien med tanke på att du har ju bott där och ändå rest lite grann och besökt en vinregion och sådär. Men jag vet liksom lite den bilden som jag själv hade av Australien innan jag hade utforskat det ordentligt. Så hade jag en ganska, ska man säga, linjär, stereotyp, endimensionell bild av Australien. Men det kan jag ju säga, den har jag ju helt suddat ut. Utan nu ser jag ju Australien som en sorts 3D-graf. Det finns lager och dimensioner och mycket nivåer i det landet. Och totalt så finns det 65 vinregioner i Australien. Så att bara det är ju rätt mycket ändå. Och totalt så är det ungefär 2100 producenter. Och om man tittar också till, alltså vi kan ju bara prata druvsorter, men det man tänker om man pratar Australien så tänker man ju röda viner, man tänker Shiraz. Och Shiraz är ju någonstans ändå liksom deras national druvsort.
Kan vi reda ut det här Shiraz, Syrah, för att det är samma druv, eller hur?
Ja, det stämmer. Och det är helt enkelt, som man stöter på många gånger i vinvärlden, det är olika namn, olika benämningar, fast egentligen för samma sak. Så att jag skulle nog kanske säga att det ursprungliga namnet som man kanske ändå använder idag för att beskriva druvsorten skulle nog generiskt sett vara Syrah. För det är också det ursprungliga franska namnet på druvsorten Syrah, så att säga. Vilket man också tänker att, men den har ju, som vi pratade om i Rhône-avsnittet, Syrah har ju sitt ursprung i Rhône-dalen. Men sen är det som det är, saker och ting rör på sig och druvor planterar man i nya länder som bland annat i Australien till exempel. Där har den fått namnet Shiraz. Och sen har ju det här liksom namnet Shiraz kan man ju se, alltså tittar du på vissa producenter i Australien så hittar du i princip uteslutande att det står Shiraz på etiketten, för det är liksom deras egna benämning. Men ta ett annat nya världenland till exempel, som ta USA, alltså när du stöter på till exempel en kalifornisk Syrah eller Shiraz, så kan de använda båda namnen. Och där blir det kanske en sån här distinktion mellan vilken stil man gör. Vill producenten identifiera sig att göra en mer fransk stil, alltså en Norra Rhône-stil, då skriver hon nog gärna Syrah på etiketten. Och då vill de kanske ha ett vin som är lite stramare, så kanske får lite den här kryddiga karaktären. Medans vill man göra ett vin som är lite mer tydlig nya världens stil, skulle jag kunna säga, eller en lite mer
frukt.
Ja, men australiensisk stil, precis. Då är det ju mer ett fruktigt, rikare, tätare liksom vin på det sättet, och då kan man skriva Shiraz till exempel. Så att, och det här är ingen, alltså ingen exakt vetenskap, men det kan också ge en liten stilistisk indikation bara, skulle jag säga. Nej, men så jag tänkte ju också att det är Shiraz, 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 det är ju det som gäller för Australien, men nej, det är bra mycket mer än så. Alltså volymen, det är klart, de stora massorna är ju fortfarande Shiraz som dominerar, men det finns mycket annat och mycket spännande, och jag tycker att de har en härlig mentalitet, australiensarna också. Man har ju en bild av såna här Aussie surfer dudes.
Ja, absolut.
Men det finns mycket mer till dem också. Det är klart att de har en väldigt laid back stil när det kommer till vin och vinproduktion.
Men jag tycker när man tittar runt lite på, man menar ofta tillfälligare, och det jag går runt och kollar, det dyker ju upp mycket, det känns som de vågar en del ge sig på det mesta. Det är inte sällan man ser australiensisk Nebbiolo, och det står liksom så här Nebbiolo, typ Adelaide Hills eller vart det nu är ifrån. Och att de ger sig på rätt stor mixad druvor, stämmer det?
Ja, det stämmer. Och vi hade så här, när jag pluggade och gick in där med blindprovning, och vi har ju sagt det förut hur svårt det kan vara att blindprova saker. Och då, vi pratade om typ Tempranillo kan vara sån kameleont till exempel. Men sen hade vi ett annat uttryck som var så att, säg en druvsort vilken som helst, det finns alltid någon i Australien som som ger vin på det. Oavsett vad det är. Ja. Och det är lite så också. Men det, jag tycker också det är någonstans som är lite härligt att det finns sån liksom mångfald, och så finns ett sån liksom Det finns allt. Det finns någon som experimenterar med precis vad som helst. Och den här experimentlustan är ju också helt underbar. De är liksom inte tyngda utav några regler hur man måste göra saker och ting eller utav tradition heller. Så där ligger lite de här styrkorna i Australien. Men bortom Shiraz då, så ja, men absolut, du hittar ju Chardonnay som är den näst odlade druvsorten i landet, och sen hittar du såklart också Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Pinot Noir, och sen så alla möjliga de här konstiga druvsorterna. Nebbiolo hittar du en del, du kan hitta Saperavi, Fiano, alltså alla möjliga sådana konstiga druvsorter som du bara tror att du hittar i specifika appellationsområden i Europa. Ja, men det kan du hitta i Australien också, för det är någon galen australiensare som, ja,
men som har gått in för det liksom, och hittat ett mikroklimat där just den druvan kan funka och så vidare.
Yes.
Vad tycker du personligen själv är mest nice att hitta i Australien eller dricka därifrån?
Nej, men jag skulle säga så här, alltså absolut, Shiraz i all ära, men det finns mycket annat som jag tycker är intressant. Och ja, jag kanske är tråkig på något sätt eller faller in i det där också, men om man tittar på både rödvinssidan och vitvinssidan så är det ju, det går ju vissa tydliga trender att det är Pinot som dominerar, alltså trendmässigt liksom så, och det är Chardonnay som kanske dominerar på vitvinssidan. Och då ska jag ändå säga så här, ja, i Australien så kan de banne mig göra världsklassviner på båda de druvsorterna. Jajamän.
Tillbaks till Bourgogne.
Ja. Ja, tråkigt att säga sådär, men...
Nej, för det var också en fråga som jag hade velat ställa. Liksom. Vilka är Australiens Gaia och vilken är Australiens Petrus? Liksom? Finns, ja, det, finns, ja, det digniteter där, eller är det liksom lite mer utsmetat? Eller kan det finnas något som är topp, topp, topp även från Australien?
Ja, men det gör ju det. Och jag faktiskt tänker att jag ska dra hela den här storyn också. Men vi tar den nu. Det är bra när du lägger upp det så här också. Och om vi tittar på Australien och dess historia, så det här är inte ett jättegammalt land vinproduktionsmässigt, utan det är någonstans egentligen 1800-tal, mitten 1800-tal som det egentligen startar på riktigt för Australien. Och det finns väl en producent som man liksom på något sätt inte kan förbigå när man ska prata om Australien, och det är Penfolds.
Ja, de känner man faktiskt igen.
Ja, och det fina med Penfolds är att de är ju... Alltså de är som en sån här posterboy för Australien. Och inte bara, alltså man ska säga i alla nivåer. Och det här har Penfolds också lyckats med på något otroligt sätt. Att dels så gör de är ju kända för sina topp-topp-topp-viner. Alltså man pratar om deras absoluta juvel som är Penfolds Grange. Eller man kan prata om deras Bin 707 eller RWT eller... ja, massa såna här toppviner som de gör helt enkelt. Men de har även lyckats med att göra viner under samma namn, alltså sätta Penfolds på etiketten, men hela vägen ner till liksom det som är, alltså bordsviner, viner som kostar runt hundringen flaskan också. Så att de har ju en otrolig range och en väldigt stort spread. De är egentligen överallt i Australien, och då är man också lite så här nyfiken att veta, vad har Penfolds för historia? Hur ser deras bakgrund ut?
Ja, verkligen. Hur de byggt sitt brand.
Precis. Och det här är ju en ganska härlig historia egentligen, allting började. Och det började på mitten av 1800-talet, 1844, då Dr. Christopher Penfolds och hans fru Mary grundar vineriet. Sen Christopher, han går bort sen 1870, och Mary får ta över ansvaret för hela vinproduktionen. Hon fortsätter att driva vineriet med en stark och stadig hand. Och innan då Christopher går bort så fick de här vinerna ett liksom väldigt starkt rykte för sig väldigt tidigt. Men han var tydligen också en väldigt duktig läkare, så att han var ju också fullt upp med att ha liksom patienter och göra sina viktiga doktorssaker. Så att Mary var initierad i vineriet väldigt tidigt, även om hon sen fick ta över det. Och sen så rullade det här vidare i familjen, och sen tar dottern då Georgina över vineriet efter att Mary går bort i mitten av 1880-talet. Och vid den här tiden så producerade Penfolds en tredjedel av allt vin som gjordes i hela South Australia, så hela den delstaten som Penfolds verkade i. Så att de var ju stora, de blev ju jättestora redan då. Och sen om man snabbspolar bandet lite grann fram till slutet av 40-talet, Då anställs den legendariske vinmakaren Max Schubert. Och med honom så inför de nya metoder och tekniker. Han inför den här BIN-serien till Penfold som de är kända för idag. Och det Max gjorde ju också en stor grej för Penfolds. Och vi har varit inne och pratat om det här lite grann tidigare. Vi pratade om Chardonnay, så pratade vi, Chardonnay-avsnittet, så pratade vi lite grann om Penfolds också. Men han blev också känd för att han i smyg skapade vad som skulle bli Penfolds och Australiens första flaggskeppsvin. Och det var ju då Penfolds Grange. Så att det här är ju en multiregionell Shiraz blend som är gjord från utvalda vingårdar och jordmåner och druvor som enligt Max då kom under precis de förutsättningar som han ville. Det är druvmaterial, det bästa av det bästa, ifrån inte bara just runt vineriet utan ifrån, ja, men i det här fallet runt hela South Australia. Som sagt, han gjorde det här i smyg, för att initialt så fick vinet inte särskilt stort genomslag, och han fick dessutom krav på sig från ledningen att han skulle lägga ner det här Grange-projektet flera gånger. Men det här var ju lite hans livsepos. Så att han ville ju liksom inte bara stanna av det här, utan han ville ju fortsätta och jaga det här. Så han fick göra det lite skymundan. Så det var ju tur att de producerade så pass mycket vin då, så det gick att gömma.
Ja, verkligen, gömma det på lagret.
Utan problem. Och sen till slut då, i början av 60-talet så började de här Grange-vinerna vinna internationella guldmedaljer. Och sen dess så har det här vinet placerat sig som en ikon i vinvärlden. Och det här vinet gjordes ju då utav Max som en inspiration av de främsta vinerna i Frankrike. Och hans vision var ju att skapa ett australiensiskt toppvin som skulle kunna lagras i flera decennier. Och från början så hette ju vinet Grange Hermitage. Och Grange var ju då namnet på en av familjen Penfolds stugor, alltså sådana här cottages. Och Hermitage, det är ju som vi så bekant känner till, det är ju ett ursprung i Råndalen som är väldigt kända för sina Syrah, eller ja, Shiraz. Ja. Viner då, så därav att det heter Grange Hermitage.
Just en liten hommage till regionen.
Så de ville precis marknadsföra
vin. Skvallrar det också att vinerna då är lite mer åt det franska hållet då? Att de är stramare? Att den är, nej, att, hade han den inspirationen liksom?
Jag tror att på den tiden så var det nog snarare som att Hermitage var, där gjorde man den bästa Syran.
Ah, okay.
Bästa Shirazen. Så att han ville också visa att det här var Australiens bästa Shiraz. Men såklart så hamnar ju de i lite tvister med fransmännen. För att du får inte heta Hermitage, det är ju ett ursprungsskyddat namn. Så att helt plötsligt så kunde de ju inte sälja vin i EU om det heter Grange Hermitage. Så att med årgång 1990 så fick de droppa Hermitage, och sen dess heter vin bara Grange.
Oh. Kan det, finns det då samlare där ute som letar liksom efter 89 så att du fortfarande heter Grange Hermitage? För
självklart.
På en middag hade det varit ganska coolt.
Absolut, ja. Det är sånt där man går igång på och tycker det är jättehäftigt. Så att ja, Penfolds är ju ett sånt vineri som måste nämnas när man pratar om Australien. De har ju varit väldigt liksom betydande för att sätta Australien på världskartan, får man verkligen säga. Men om man tittar på historien, om vi backar tillbaka lite och tittar på Australiens historieresa som de har gjort då. Så att de första vinrankorna anlände i Australien ifrån Sydafrika faktiskt. Och det var år 1788. Men det kom att dröja lite innan de första internationella vinrankorna, alltså de franska druvsorterna skulle man kunna säga då, kommer till landet. Och då kommer de tillsammans med en herre som heter James Busby, som var nya zeeländare och också då, ja, go figure, etablerade vinproduktionen på Nya Zeeland också. Så på 1830-talet så kommer han tillbaka ifrån Frankrike med ett ordentligt utbud utav franska druvsorter. Och själva vinproduktionen tog också lite tid på sig ytterligare innan den kom igång ordentligt. För att det var först när de fria europeiska emigranterna bosatte sig i Australien runt mitten av 1800-talet som produktionen började dra igång på allvar. Och vi har ju pratat om hur avgörande The Paris Tasting var för amerikanska viner på 1970-talet. Mm. Och faktum är att det fanns en liknande händelse för australiensiskt vin, men den ägde rum 1873, så alltså 100 år innan The Paris Tasting, på det så kallade The Vienna Exhibition. Men det här var ju då, australiensarna kanske man säger, de var kanske lite före sin tid. För att de franska bedömarna i den här tävlingen, de avfärdade de här vinerna för att de fick då se att det här var australiensiska viner och hävdade starkt att det måste ha varit de franska vinerna för att de tyckte att de var så pass bra. Så att det blev inget genomslag för Australien, utan de fick ju vänta på sin tur. Och tur var väl kanske det, för att jag kan säga att den stora volymen utav australiensiskt vin var ju som, ja, men som vi pratade om tidigare, så som mycket vin var före 60-talet, att det var ju liksom någonting annat, det är inte det moderna vinet som vi dricker idag. Och fram till 50-talet i Australien så var den stora volymen starkvin som producerades.
Mm.
Men de italienska migranterna började då skifta fokus från starkviner till bordsviner istället. För att de gjorde ju som man så många gånger gör när man tar med sig sin kultur till ett nytt land. Att de införde liksom den italienska maten och de italienska vinerna då, så att säga. Alltså bordsviner, icke starkviner vid det här tillfället. Ja, och där ska jag säga att där ser man ju lite sådana här italienska communities runt om i Australien. Så du kan ju hitta Sangiovese, du hittar Nebbiolo. Har du inte provat det så kan jag säga så här: Luke Lambert Nebbiolo från Yarra Valley. Wow, det är gott. Så att, det är för Barolo lovers. Leta upp det. Det
måste vi kolla in. Luke, ja, Lambert.
Yes, det är jättegott. Och sen då, om vi spolar framåt lite grann. Under 70-talet så introducerades många nya tekniker och utrustning, och den australiensiska vinbranschen, det moderniseras och allting utvecklas i ett liksom klart ökande tempo. Och fortsätter in på 80-talet så fick de här vinerna ett rykte om sig att vara sunshine in a glass. Det börjar skapas liksom rykten internationellt om de här fylliga, rika, intensiva fruktbomberna som de röda vinerna till viss del är, men kanske framförallt var under 80-talet. Och sen om vi hoppar fram till lite mer modern tid då, från 2010-talet och framåt, så kan man kanske säga att stilen börjar förändras lite och gå mot mer återhållna viner som inte är lika stora fruktbomber sen tidigare, och ekologisk och biodynamisk vinodling börjar få ett allt starkare fäste. De vill göra mer stramare viner, och det som vi pratade om tidigare, man tittar mer emot Bourgogne till exempel, blir en sorts förebild om hur man vill göra vinerna, och vinmakarna är ju välutbildade, välberesta. Det är väl typ mer eller mindre praxis att man åker till Bourgogne och jobbar några skördar och lär sig hur man gör viner där och kommer tillbaka och tar med sig liksom erfarenheterna därifrån. Så att det gör mycket att vinerna blir väldigt, väldigt goda. Men som så många gånger annars när man blindprovar, så om man inte hittar rätt mellan en Bourgogne och en australiensisk Pinot Noir, så ja.
Men kan det på sikt leda till ett tråkigare utbud då? Om allt går och blir mer så här, alla tar intryck av varandra. Nej, det kanske man inte ska vara så orolig för att det finns fortfarande unika.
Ja, men det där kan jag ändå tycka är en rimlig frågeställning att ställa sig. För att jag menar, vi vill ju se en rikedom och en bredd utav viner och sådär. Och någonstans kan man också tycka att det är lite så tråkigt om det finns ett så här konsensus hur alla viner ska vara. Att det blir lite för slätstruket eller för, lite för linjärt, att alla ska följa samma mall eller jaga samma ideal. Jag kan tycka att det är kul när det liksom spretar lite grann, och jag kan tycka också så här, det är bra när det är vissa vinerier som är så här, ja, men de står fast oavsett vad trenderna är, så är det så här, men vi gör det här.
Mm.
Alltså vi kanske vill köra våra viner med 200% ekfat, och vi ska skörda sent, och vi ska göra ditten och datten, och vi vill ha smöriga fruktbomber för att vi har en publik som ändå köper våra viner. Sen struntar vi i om att folk inte tycker att det här är trendigt just nu, eller att det är liksom hippa vintyckare eller sommelier eller snobbar som inte gillar det här, utan nej, men vi gör det här ändå. Mm. Det gillar jag.
Ja, och man undrar hur det hade varit, ja, om det hade varit den unika stilen som hade varit superovanlig. Mm. Om då de här snobbarna, om man hade dragit dit för att det hade varit det otillgängliga.
Nej, men det kan man alltid fundera på. Jag tänker så här, naturvin är ju en så här bra samtalsämne att alltid prata om och ta upp. Så att det, för det är ju ganska tudelat i vad man tycker om det. Och det är, en del tycker att det är det coolaste som finns, och en del andra tycker liksom så att det är lite väl mycket defekter som rinner igenom de här vinerna. Så att ja, där,
nej, men
där någonstans så tvistade lärda också. Och det ska jag också säga, att där har man ju med tanke på Australien, att det är väldigt fritt att göra vad man vill. Det finns en väldigt stark naturvinsscen i Australien också. Sen kanske inte vi ser riktigt så mycket av det här i Sverige. Till viss del ser vi kanske lite grann som kommer in, men det finns otroligt mycket. Och mycket små såna här garage wineries och såna här grejer. Så att om man är i krokarna så har man väldigt mycket att upptäcka. Som är häftigt.
Alltså, nu blir jag sugen på att arrangera någon provning. Tänk om du hittar typ så här en Nebbiolo från Australien, en Gamay, och så tar du någon Shiraz, och så tar fem stycken, och så hittar du korresponderande europeiska och så serverar de någon två och två och så här, gissa nya världen vinet. Ja, exakt.
Nej, men det är bra. Det blir svårare och svårare. Ja. Det ska jag säga. Men bra, vi har avverkat lite historia, lite den bakgrunden fram till, alltså väldigt snabbt såklart, men ändå en liten bild av vad Australien är och var de kommer ifrån. Och vi var inne på det här lite grann i början, men jag tänker att vi kan ju titta lite mer och lite djupare på geografin också, hur landet ser ut. Och som jag är inne på och pratade lite om, att vinregionerna är ju situerade i de mer sydliga områdena i landet, men de allra flesta hittar man ju också i sydöstra Australien. Så mellan Sydney, Melbourne, Adelaide, där hittar du liksom den stora volymen utav vin som produceras och de absolut flesta vinregionerna.
För vad jag kan tycka som nybörjare, så ta sig an Australien känns ju nästan lite övermäktigt svårt och på samma gång superlätt. Bara plocka det som ser lite kul ut på hyllan och vad du känner, att det är lite, för det är ju väldigt härligt och tillåtande så. Men hur skulle du tänka man ska liksom ta sig an Australien för att hitta bra viner? Jag har till exempel hört att Tasmanien ska vara ganska intressant. Det ligger ju långt söderut och alltså då blir lite kallare.
Yes.
Men liksom, hur tycker du vi ska tänka? Eller vill du gå igenom alla regioner bara kort och nämna dem lite? Eller ska du ta...
Vi kan inte gå igenom 65 regioner. det blir så tråkigt att lyssna på också. Men jag ska göra så här, jag ska cherrypicka lite grann. Ja,
så kan vi köra 62.
Ja, precis. Oh, stackars de tre som inte får omnämna det.
Ja, men exakt.
Nej då, men vi tar några stycken. Men vi kan ju, som du nämnde först också, runt Perth så hittar vi ju Margaret River, som jag tycker är ett väldigt härligt område, som är lite sådär under radarn ändå, skulle jag säga, ganska ordentligt. Just för att det är så mycket fokus på de vinerna som kommer ifrån sydöstra delen av Australien. Plus att Margaret River så är det inte så mycket Shiraz som gäller heller. Det är mer Cab och Chardonnay. Så att jag skulle säga att Margaret River är lite mer, man säger också att det är lite Australiens Bordeaux, skulle man kunna säga. Så att du hittar Cab och du hittar lite Merlot, hittar sådana saker. Chardonnay, du hittar härlig Sauvignon Blanc. Lite så. Men väldigt goda viner hittar man härifrån. Sen tänker jag också så här att om man ska prata om Australien och om man ska prata om Shiraz, så finns det ju ett ursprung som traditionellt sett i alla fall har fått ett väldigt, väldigt starkt rykte för sig. Och det ligger i South Australia och det är Barossa Valley. Och Barossa har väl förmodligen varit synonymt med den bilden som man har utav australiensk Shiraz. Alltså så här stora, upppumpade, rika, täta viner, mycket frukt. Alltså häller man upp ett glas Barossa Shiraz så är det liksom, det är ett helt opakt utseende. Alltså vin ser liksom svart ut.
och vart är vi liksom? Vilken stad är det liksom, stor region?
South Australia är ju själva staten då. Så att
är
Adelaide,
det Melbourne? Okay, det är
Adelaide är det närmsta. Så att det ligger en bit utanför för Adelaide. Så att, ja, det skulle jag säga är kanske liksom den bilden som man har. Barossa, man pratar mycket Barossa Shiraz, Barossa Valley Shiraz och hög alkohol. Och,
ja, är det en upplevelse i sig då, som kan vara värd att testa?
Jo, men det är det ju. Men sen är det ju så här, det där är ju lite blockbuster-viner. Det är ju sådana som har kämpat för att nå upp till 100 poäng. Och absolut, det kan ju vara coola viner på sitt sätt också där. Men det är, om du frågar mig, så är det oftast när, alltså, man sippar och man smakar, men det är nästan jobbigt att dricka ett glas. För det är, ja, men det är så mycket. Det är så mycket av allting. Och sen finns det de som gillar det, och det är helt fine. Och absolut, det är goda viner, jag säger inte det. Men det finns mycket annat. Jag tycker det finns ett nytt Australien som jag tycker är spännande och roligt och intressant att dyka ner i. Så om du frågar mig, de områdena som jag är mest intresserad av när jag ska börja blicka lite grann in i Australien, så skulle jag säga att generellt sett så är det de svalare områdena. Tasmanien nämnde du, och det är ju liksom typ svalaste området i hela Australien. Alltså det är en ö som ligger precis söder om Melbourne.
Ja, men som verkar superhäftig. Jättehäftigt. Det är liksom vild natur, vildmark och otroligt vackert.
Nej, men verkligen. Och i Tasmanien som har skaffat sig ett rykte att göra riktigt bra mousserande viner framförallt. Och sen hittar du odlingar av Chardonnay och Sauvignon Blanc och Pinot Noir. Men som sagt, det är bubbel härifrån man ska leta upp. Och lokalt så kallas det till och med Tasmanien för Fismania. Vilket jag tycker är ett underbart namn. Jättebra.
Ja, men kan man säga då att det är på grund av att Tasmanien har liksom lite svalare klimat, det passar bra för bubbel liksom. Kör de klassiska franska druvorna eller får man något annat?
Ja, nej, men skulle jag säga det är Chardonnay Pinot, traditionell metod som man
tycker
som
jag låter här. Ganska coolt, det skulle jag vilja hitta.
Mm.
Faktiskt, verkligen. Okej, men Tasmanien.
Mm. Det var det. Sen vill jag så ett slag för den regionen som jag också vurmar väldigt mycket för, och det är Yarra Valley. Och Yarra Valley ligger precis nordost om Melbourne. Alltså nästan förort till Melbourne till och med. Det är så pass nära. Och här hittar man ju, ja, återigen, riktigt bra Chardonnay, Pinot Noir. Men det finns lite Shiraz och så. Det finns andra druvsorter också. Men det är väl det de är liksom kända för att göra i alla fall.
Men du är bra på producenter, Fredrik. Jag tycker ofta du navigerar vinvärlden genom producenter.
Ja.
Här har du inte droppat något mer än Penfolds. Kan vi få höra något om Yarra Valley då?
Ja.
Om det är en favorit. Har du några producenter som sticker ut?
Absolut. Nej, men då har vi ju, som jag pratade om, Nebbiolo där till exempel. Så har du ju Luke Lambert. Han gör väldigt god Chardonnay också. Sen har du hans galna kompis.
Och vad heter det? Luke Lambert Wines. Det är så du hittar det liksom.
Yes, Luke Lambert. Sen hans galna kompis eller farbror eller Timo Meyer, den galna tysken som i Australien, han gör ju riktigt bra Pinot Noir. Han gör lite Cab och han gör lite Gamay och lite annat, men det är väl hans Pinot som han är kända för som är riktigt bra.
Men han är inte så tysk att han kallar det spätburgunder.
Nej, som tur är står i alla fall Pinot Noir på etiketten. Och sen Giant Steps tycker jag är riktigt bra. Jag för mig att jag rekommenderade det på Insta. Applejack Vineyard Pinot Noir var på tillfället släppa för inte så länge sedan. Riktigt härliga viner. Så att, ja, men där är det tre i Yarra i alla fall.
Ja, uttryck.
Som jag tycker är riktigt, riktigt bra.
Vad får man för viner då, om man bara ska säga? För om jag nu rycker vilken Yarra Valley som helst på systemet.
Ja.
Vad får jag i Yarra Valley? Liksom, vad karaktäriserar de?
Nej, men det är ju viner som ändå är lite stramare, som är lite eleganta skulle jag säga. Och sen är det ju, alltså det området i sig som är verkligen svalt. Alltså som ger ett sådär lång växtperiod och du måste verkligen vara en duktig vinodlare att sätta rätt druvsort på rätt ställe för att det ska mogna ordentligt. Och jag tror också det är en del av grejen, absolut, det finns stort potential i Yarra, men det är också många duktiga producenter som är i Yarra, så det blir liksom, det går åt båda hållen skulle man kunna säga. Och det är klart, duktiga producenter då hittar du i lovande områden.
Ja, kul.
Så att, ja, Yarra tycker jag är väldigt intressant. Och sen nästa område som jag tycker är säkert, ja, nästan minst lika intressant ska jag säga i alla fall. Och det är Adelaide Hills. Så ovanför staden Adelaide då, så hittar du ett samma sak här också. Fast kanske mer, jag tror du hittar en större bredd uppe i Adelaide Hills. För här hittar du ju både lite svalodlade viner som kommer lite mer högre upp på höjden, och sen så finns det ju också lite mer, ja, men Shiraz och lite Cab och lite viner som är, ja, men lite mer underbyggda också. Så att visst, du hittar både traditionella producenter här men även lite nydanande. Och här i Adelaide Hills så ligger ju faktiskt Penfolds ursprungliga vineri, deras McGill Estate. Och sen så hittar du ju lite mer hippa och en hel del naturliga viner också, framförallt runt Basket Range. Så att ja, Chardonnay, Shiraz, Pinot, Sauvignon Blanc, det är typ det man hittar runt Adelaide Hills som är riktigt bra grejer.
Ja, men du har åkt runt en del där.
Mm.
Nice. Jag har en kompis på jobbet som har bott i Adelaide och han snackar om McLaren Vale.
Mm. Yes. Bra, för McLaren Vale är nästa jag tänkte komma till.
Okej, okay, det här är inte planerat.
Nej, men det är ju lite så här, ja, it makes sense. McLaren Vale då? Ja, men nu kanske vi lämnar de här, för nu har vi pratat mer cool climate-områden. McLaren Vale ligger söder om Adelaide förvisso, och också en liten bit in i landet. De är mest kända för sina Shiraz-viner, Shiraz, Cab, Grenache är också de mest odlade druvsorterna, och jag tror att 90% av vinerna som produceras är röda viner. Och du kan få alltså ganska solmogna viner i alla fall, ska jag säga, ifrån McLaren Vale. Men
att de får ändå lite svalka från havet på hans pitch. Det var liksom...
Yes, och det är det jag skulle säga. Så att det där är ju hela uppsidan på McLaren Vale, att de får de här havsbrisarna som ger ändå en verkligen fräschör.
Är det vinerna. Lite som en Napa då, eller? Nej, inte på samma sätt.
Ja, fast ändå inte riktigt. Jag skulle ändå säga att i McLaren Vale kanske får mer, ännu mer fräschör. Mm. Alltså Napa är ju ändå tydligt inland. Mestadels, det är ju Carneros egentligen i södra Napa som är det som är tydligt liksom sval klimat, men sen i större delen av resten av Napa är ju ganska varmt. I McLaren Vale så absolut, det är ju, finns ju mer det som är längre in i landet som blir klart varmare, och sen har det som är lite mer kustnära som, ja, men som får den här fräschören och friskheten i sig helt enkelt. Lite schyssta stränder finns det där också.
Ja, alltså det låter som så här toppregion att, ja, leva och bo i. Så här. Ja. Kunna åka ner och bada, surfa, åka upp, dricka lite vin. Inte alls ett tråkigt liv man har där, tror jag.
Nej. Det enda jag tänker på, när jag var i Australien så tänkte jag inte på det alls, vilket är det enda jag tänker på när jag inte är i Australien, men det är alla farliga djur. Nej, men det är ju så här, det är alla farliga ormar, spindlar, jellyfish, bläckfiskar, hajar, alltså allt finns ju där egentligen. Så att,
ja, det är ganska ironiskt med tanke på hur snällt Nya Zeeland är, som liksom bara,
ja,
grannar där borta finns inte ett farligt djur.
Ja, ja. Nej. Exakt. Nej, det är en väldig skillnad.
Har du några favoriter i McLaren Vale?
Ja, men det är absolut. Det finns ju riktigt riktigt goda viner i McLaren Vale också. Bland så finns det, alltså det besöket är ju det, herregud. Det finns ju en sån här mer klassiskt viner i, ändå skulle man kunna säga, som heter Darenberg. Som har, ja, men de har en väldigt clean, ren etikett på de flesta sina viner, och sen så är det som ett rött band som går tvärs igenom, det står i Darenberg, och så har de en liten sköld sådär. Och nu är det ju sonen då som har tagit över, Chester Osborne. Alltså han är ju en naturkraft utan dess like. Alltså han är Willy Wonka i egen hög person. Nej, jag skojar inte. Det här är på riktigt. Han har byggt ett vineri som är, eller ett, ja, det är ju vineri, men det är mer ett så här guest center. The Cube heter det, som ligger mitt i.
Det kan inte gå helt dåligt.
Nej, det går uppenbarligen ganska bra. Men det är ju 100% inspiration från Willy Wonka. Det här är det galnaste stället jag har varit på. Det är helt absurda rum. Alltså det är så här, man går in i ett rum som är fyllt med ballonger. Det går in i, det hänger alla möjliga konstiga saker överallt. Går in på här toaletten så är, alltså, urinoaren är ju en sorts seriefigurer som gapar. Alltså det är helt absurt.
Men de gör en show av det och så säljer sina viner och, ja, framställer dem och har en restaurang.
Men de är ändå ganska framstående ändå, skulle jag säga, i regionen. De gör deras Dead Arm Shiraz, som är kanske deras mer kända vin härifrån också då. Nej, men en annan producent som heter Gemtree, som vi ska kanske prova lite senare. Och som är biodynamiker också, Battle of Bosworth.
Ja, den fick jag rekommendation av honom då. Ja. Är det något du har hört talas om?
Ja, absolut. Ja. Det är riktigt vassa viner därifrån också. Nej, men det finns en hel del riktigt bra producenter. Ni har säkert glömt någon som jag vill säga top of mind från McLaren Vale också, men det finns mycket att utforska.
Ja, men värt om man ser. Alltså, jag ser redan framför mig nu när jag glider runt på TF att jag ska hålla koll på Yarra Valley, McLaren Vale, Adelaide Hills. Att man kanske kan våga vara lite modig då om man ser att systemet har plockat in något från de här ställena.
Ja, nej, men det tycker jag. Ja, våga utforska lite grann. Mm. Och, nej, det är kul med svenska viner. Sen är det ju så här, det känns lite grann som att det går ju ändå någon sorts trend i vinvärlden att vi dricker mer och mer europeiskt. Alltså närodlat kanske är fel att säga, men att vi har blivit väldigt europeiska i vår, liksom vad vi dricker för någonting. Att vi har släppt Sydafrika lite grann, vi släpper Australien lite grann, vi släpper liksom Chile och det här som är lite långväga, och titta på vad finns det för alternativ i Europa. Sen känns det ju för sig att typ så här, Kalifornien har ju ändå etsat sig fast väldigt starkt så där. Men ändå, jag vill ändå bara säga att det som kommer och det som finns, att ja, ge ut i upptäcka Australien, det är, Det är inte så dumt.
Nej, nej men exakt. Efter det här blir man ju sugen på att prova lite australiensiska viner också.
Ja, men man är ju det. Och jag menar, jag pratade om det tidigare också, att den bilden jag hade av Australien tidigare, och jag kan säga att allt det här skiftade ju väldigt mycket när jag reste runt i Australien. Så att jag hade ju förmånen att spendera 2 veckors tid att resa mellan i princip de flesta regionerna som ligger mellan Melbourne och Adelaide. Och verkligen få liksom dyka in på djupet. Och det var otroligt häftigt. Jätte läckert verkligen att göra det. Så att ja, det är diversifierat och det finns mycket coola viner från Australien, helt enkelt.
Om vi ska prova vin och snacka mat, alltså man tänker att de grillar en del. Det är ingen hemlighet.
Ja, babby. Det är så konstigt när man säger barbecue och säger inte, säger alltså Barbie. Bobby, som
ja, det kanske de gör. Det är säkert också lite lokal slang på vilket ställe du är på.
Jajamän, de gillar ju att grilla. Liksom. Det grillas
hela tiden. Det är då kanske också Shirazen. Liksom. Ja. Det är ju väldigt grillvin.
Ja. Men har vi pratat om det? Jag vet att vi pratade om det typ i vårt museerande avsnitt, men Sparkling Shiraz.
Just det.
är ju en grej som de verkligen har tagit tillvara på i Australien och sådär. Det är ju väldigt, väldigt konstigt vin. Alltså ett mousserande rött vin.
Ja, det låter helt bananas. Ja. Speciellt också om du har den kraften som ger Shiraz då. Liksom,
ja, det är ju verkligen, men då är det ju en lite mer...
Liksom sparkling pinot, alltså det känns som det har en lite lättare touch.
Mm. Du dricker ju rätt mycket sparkling pinot. Jag tänker champagne och sådär. Fast då är det ju gjort som ett vitt vin ändå. Liksom, ja. Sparkling Shiraz är ju rött och då är de här lite mer fruktiga Shirazerna ändå. Som är runda och bubbliga. Väldigt konstigt. Och det där är... Av någon anledning, alltså man dricker det runt jul, verkar det ju sälja en hel del såna där sparkling Shiraz. Sen fick vi servera till frukost stekt äggmacka och sparkling Shiraz.
Är det det som kallas breakfast for champions?
Det måste ju varit det. Aussie breakfast for champions. Ja, verkligen. Men nu provar vi vin. Nu är jag jättesugen på det. Prova någonting annat än Sparkling Shiraz.
Ja, men ska vi börja med det vita som vi testade här lite förut till en lättare Caesar-sallad. Mm. Vi snackar ett vitt vin just från Clare Valley.
Ja.
Fredrik, du får berätta.
Ja, och Clare har vi ju inte riktigt pratat om. Men det kan vi göra också. Och som sagt, det är ju så många regioner så vi kan inte nämna alla. Men... Clare Valley är ju kända för sin Shiraz och de är också kända för sin Riesling. Så att här har vi då Lodge Hill Riesling från Jim Barry. Och Clare Valley Riesling är väl ett litet koncept som kanske en del har stött på nu och då. Och lite sådär. För de är ju kända för sin Riesling. Och australiensisk Riesling blir inte riktigt lika aromatisk sådär som tysk eller kanske österrikisk, eller framförallt inte som tysk, utan det är mer citrustoner som dominerar de här vinerna, så det brukar vara såhär 4 nyanser av citrus framförallt som är i de här vinerna, men de är härliga och de är friska och de är, ja, men som Riesling är väldigt, väldigt mångsidiga. Så att när man ska gå utanför Europa och titta på Riesling-ursprung så brukar framförallt Australien och Clare Valley vara ett sånt riktigt bra ursprung som man tittar till. Och vi har ju sagt, vi har ju redan smygprovat det här och ja, till Caesar-sallad funkar det här.
Nej, men vi tycker att det var lite aromatiskt trevligt. Det hade ändå ganska bra syra. Men det hade du också lite rolig kuriosa tycker jag angående just syran. För jag sa att det var lite speciell syra i det här vinet.
Mm. Jo, men det är det ju. Och ja, av någon anledning i Clare Valley, och jag försökte reda ut det här, för när jag var i Australien och vi var i Clare Valley så hade vi en stor provning med ett gäng olika producenter och bland annat var Jim Barry med. Men där har man som stil, alltså när man gör det här, det är att de tillsätter syra till Riesling. Alltså de acidifierar Riesling, vilket man är så här, va? Varför gör ni det? Alltså Riesling är en av de mest syrliga druvsorterna som finns och de tillsätter syra. Och så ibland kan Clare Valley Riesling vara lite hård. Alltså när de är unga kan de vara lite så här tuffa viner som kan vara lite, nästan lite ogina och lite sådär. Så att de kan behöva en liten...
Men kan du sådana här viner på lagring? Ja. Kan du få, för om du säger fyra nyanser av citrus och ganska mycket syra, då tänker jag, okej, men vad kan komma bakom då? Liksom, jag kan ju fatta att så här, frukt kan mogna och toner och sådär, men citrus, det känns som det inte mognar lika snyggt.
Nej, men det kommer ändå saker. Du kan få lite rökighet, du kan känna liksom, vad skulle kunna vara någon sorts mineralkaraktär, och de tonerna dyker upp efter lite tid.
Det här petroleumgrejen då, som på tysk GG finrisling liksom.
Det är ganska intressant, för det här pratade ju med vinmakarna i Clare Valley, och i Australien, eller framförallt i Clare Valley, så är petroleum en no-no. De ser det som en defekt. De vill inte ha det i sina viner. Och det finns vissa saker man kan göra för att undvika den här karaktären då. Men bland annat så är det druvor som är i direkt, alltså när druvan är i direkt kontakt med solljus och får mycket direkt solljuskontakt, och bildas det extra mycket av det här ämnet då, TDN, som ger upphov till den här petroleumkaraktären. Så att det handlar helt enkelt för dem att täcka druvorna med lövverk under växtperioden, som gör att det inte kommer det här direkta solljuset på, och då bildar inte de här TDN molekylerna som ger den karaktären i vinerna. Så att här vill man inte ha petroleum. Medans liksom, tittar du på klassisk Riesling, mycket klassisk tysk Riesling, så är det så här, ja, men det ska typ finnas en viss proportion petroleum med lite ålder i de vinerna. Men det gillar man inte här.
Nej, men det kanske har att göra med, nu spekulerar jag fritt och jag kan ju inte det här, men det kanske är så soligt där nere att skulle du ha dem direkt exponerade, det skulle bli så mycket petroleum. Alltså, medan kanske i Tyskland, liksom, de har ju inte samma soltimmar som Australien.
Ja, nej, men det ligger absolut en poäng i det. Utan allt, men sen är det, allt handlar om balans. Men och sen är det klart, du kan hitta den här karaktären, men de är, alltså, man ska också tänka sig att det är väldigt tekniska vinmakare. Så att det är också så här, det här är karaktärer vi vill ha, det här är karaktärer vi inte vill ha, och då kan ju det bli lite avfärdat som att det här är någonting man inte vill ha. Sen är det så här, du kommer hitta lite petroleum i vissa viner här och där, och en del som ändå kommer tycka så här, men jag tycker att det är lite nice. Ja. Men typ som de lär sig i skolan, så är det så här, nej. Det här vill vi inte ha.
Men du som vinproffs då, vad tycker du då?
Nej, men jag tycker att det här är ett schysst vin. Jag tycker att det är riktigt nice. Men sen är det ju så här, alltså när det kommer till Riesling, så är ju så, jag trillar ju oftast i Tyskland. Så att det är också någonstans så här, ska du konkurrera mot tysk Riesling, det är svårt.
Ja, men jag kan se den här som ett klockrent komplement. Jag har börjat gilla det mer och mer. Helst om man är större gäng, eller att jag har lite vinslattar över från olika. Alltså, det är kul att servera lite olika viner. Och hellre så här, hälla upp en kvartsglas till en person. Ja. Och så får en tre kvartsglas med tre olika viner.
Ja.
Tycker det är jättekul.
Ja.
Säg att du har tre schyssta Rieslings, tysk eller Österrike. Och så släng in den här då, som ett fjärde vin. Det kan ju vara ganska roligt för att få igång konversationen, prata om Riesling. Att man kan ha den aspekten på det också.
Absolut. Nej, men verkligen. Och sen är det så här, alltså, jag tror att alla viner fyller en funktion någonstans också. Det är det här vi snackar om. Alltså,
men hade jag kunnat gambla med en sån här, lägga i källaren, och den är 2023, så det är ett ungt vin, och plocka 2033. Kan det bli kul, eller är det bara onödiga 200 kronor att lägga på lager?
Nej, men det kanske är någonstans när den är i, då har den långt gången i sitt liv, skulle jag nog ändå säga sådär. Men alltså, det är 3-4 år. Så kommer det nog ha hänt mycket saker med det här vinet. Helt klart.
Men då ska vi kanske göra det nu. Och sen, för ofta så kommer tillfälliga viner tillbaka på systemet om och om igen, om de har fått in en fot. Liksom. Jag har ju sett nu att Katrin Wechler, eller hur man uttalar det, ja, men nu har jag köpt hennes viner för tredje året på raken. De kommer ju varje år. Så att då kanske man kan lägga någon på lager, och sen om 4 år plockar man en till. Så kan det bli en kul grej också.
Du talar som en sann vinsamlare.
Rationalisera.
Ja, det är precis som man gör.
Man kan väl alltid lägga lite på lager.
Ja. Nej, men sen tror jag också den stora funktionen med vissa viner, eller med alla viner egentligen, det är vad man serverar till.
Absolut.
Det är ju det här vi landar i hela tiden. Och, men titta till vad vi har här. Men det är friskhet, det är citrusdrivet, det är ett liksom linjärt, ett snyggt vin. Ja, men det här är ju ett perfekt liksom, skaldjursvin. Tänk dig till en langustin, alltså en havskräft skärt med en sån här yuzu citrus sås, och så har du någon elegant jordärtskockspuré eller något sånt där. Alltså, och på med lite extra citrus och de här bitarna. Det är,
ja, kan man plocka upp det även med andra citrus, så att säga att du har gjort en sån här grönkålsallad med granatäpple och blodapelsin. Eller måste man liksom matcha citrusen med den här? Hade liksom...
Ja, det är en jättebra fråga, för jag tror att du ska akta dig för söt citrus. Mm. Alltså tänk så här, för är du inne i apelsinspåret, ja, men då har du en del sötma i det där också. Och börjar du ha i liksom sötma och så där. Det här vinet är ändå,
ja, det här är inget
ganska torrt. Nej, ja, det är ganska torrt. Så att det gör ju också att då kommer vinet att bli ännu stramare. Så tyckte du att det var lite fyrkantigt och stramt från början. Har du lite sötma då i maten, och då blir det här, då kan det bli lite hårt.
Skulle man kliva in på en spätläs istället?
Ja, jo, men precis. Nu gör de ju väldigt lite spätläs i Australien.
Ja, nej, absolut.
Nej, men jag förstår vad du menar.
In i follan, Fredrik, ja, absolut.
Nej, jag förstår. Men exakt. Och då är det så här, men vad gör du då? Om du tycker att det här vinet är lite syrligt och lite sådär. Ja, men det bästa att göra då är att matcha det med citrus. För du vet, syra plus syra, det är mindre syra. Ja, är det som är grejen?
Från vårt första avsnitt. Mm. Exakt.
Tillbaka där igen.
Verkligen. Ja, men härligt. Vad har vi mer då på programmet?
Men vi har ett vin till från McLaren Vale faktiskt. Och det var då det jag pratade lite om tidigare. Det här är sådär, ja.
Det är smidigt med stålkorken då.
Ja, alltså i Australien det är typ det du hittar.
Ja, de är alltid ute och grillar så det kan inte stå där med någon korkskruv.
Nej, men alltså det ska jag säga, till och med Penfolds på sina verkligen toppviner som kostar tusentals kronor flaskan. Där får du på skruvkapsyl.
Ja.
Så är det bara. Det är, man gillar inte kork där borta. Älskar det ljudet.
Ja, du, det här är dense.
Det här är lite mer intensitet, ja, absolut. Nej, men Gemtree som vi pratade om tidigare, det här är ju en producent i McLaren Vale. Som arbetar ekologiskt och dessutom har tagit det steget längre, så de är också biodynamiker. Så att de följer ju månkalendern och gör tedekokter på urter och bygger upp det här naturliga kretsloppet och den egna faunan som vingården har, som också blir ett skydd. Nyttoväxter och så, och nyttoinsekter dessutom. Shiraz. Då helt enkelt. Och det ska jag nog säga att nu McLaren Vale som vi då provar blir ju ändå lite skillnad från Barossa. Alltså Barossa i det här fallet hade ju blivit väldigt uppumpat, stort och sötfruktigt och allt det här. Här finns det ändå en lätthet och en lätthet på doften också, tycker jag. Det här är liksom inte den här, alltså Barossa Shiraz kan ju vara ganska mörkfruktig verkligen. Här tycker jag man hittar också lite rödbärkaraktär. Men sen finns det där och någonting som jag tycker är ändå ganska typiskt, som jag hittar rätt ofta i australiensisk Shiraz, det är lakris. Alltså lite kryddighet och lite lakristoner är väldigt vanligt. Och sen kanske inte, det finns en antydan, men jag tycker inte att det är direkt någonting som hoppar ur glaset här. Men det är också någonting som jag tycker att man hittar överlag ganska ofta i australiensisk rött och kanske framförallt i Shiraz. Och det brukar vara eukalyptus, alltså mintighet hittar man rätt mycket. Och eukalyptusträden, de släpper ifrån sig väldigt mycket såna här eteriska oljor som kan sätta sig och ge väldigt, väldigt mycket karaktär.
Men jag tycker det är en ganska cool doft. Jag gillar att sitta och dofta på det vinet faktiskt. Ja, verkligen.
Vet alltså.
Jag kunde klippa det som en parfym. Ja. För det är en intressant doft.
Det finns ju lager i det här och det finns lite lätt blommighet och det finns också, alltså det finns dessutom,
jag hade kunnat tänka mig att dofta som en Shiraz från McLaren Vale. Det hade varit en underbar parfym.
Eriks perfume.
Exakt.
Erik number 5. Det är
McLaren number 4 är petroleum. Tysk grisning.
Exakt, det hade varit någonting. Ja, men jag smakar lite här nu. Inte så tungt ändå som man kanske förväntar sig att det ska vara, utan det är ganska friskt, härlig så här fruktkaraktär. Inte för strävt heller. Alltså, nu kanske inte Shiraz alltid är det, men man tänker Shiraz så kan det ibland vara lite sträva viner. Det här är ändå, har en viss liksom rondör. Sen finns det ju tannin där, men de känns ändå ganska solmogna och så. Sen tycker jag också i det här, och också kanske en grej som jag hittar i lite så här, ja, men lite bra australiensisk Shiraz, det är att jag får lite nästan umami-toner.
Ja, jag skulle säga så här, lite skitigt, lite kära, lite liksom, så den biten. Ja. Jag beskriver det dåligt såklart, men vad jag är ute efter är så här, ska man matcha det här i maten eller ska man spegla det?
Mm. Alltså du börjar bli sånt wine pro.
För jag har ju lärt mig det här av Fredrik, men liksom spegla att antingen liksom matchar man, om man går på den tonen där, då kör man samma ton i maten. Eller så går man helt tvärtom. Och ja, därav spegla.
Mm.
Och det här vinet blir jag ju, skulle jag vilja pröva båda. Liksom. Mm. Men, och jag undrar, hur skulle du matcha det och hur skulle du spegla det?
Mm. Oj, matmässigt. Ja, ja. Nej men precis, nej, men för mig, jag skulle nog i första hand gå på en spegelkombination och försöka hitta lite aromatik som jag hittar i liksom just det här vinet och spinna vidare på det. Och sen skulle jag ändå säga så här, alltså grillvin och så där, ja, på något sätt känns så här, ja, men ska man äta någonting till australiensiska vin så grillen ligger ju nära till hands. Shiraz, absolut, även om det här är lite lättare stil.
Här hade jag hellre kört lamb racks liksom, en typen så här tung entrecôte liksom. Det känns, ja, som det kunde bli för mycket typ.
Men jag tror att det är helt
och liksom en mer vinägrett eller en granulat, vad heter det? Granulata, granulata,
ja, granulata
snarare,
ja,
än, ja, bea. Ja. Har jag fel? Eller?
Nej, det är helt rätt. Jag är ju på väg precis ner i samma spår och säga att så här, ja, men lite elegantare styckdetaljer, grilla, men grilla liksom lite sådär varsamt, långsamt, med lite kärlek. Mm. Och sen så piska på ordentligt med urt, vitlök, alltså den här urtig kryddigheten, det kommer vara det som får det här att lyfta också. Och sen så jobba lite med, ja, men vinets struktur, för det är ju som sagt, det är en snygg och elegant struktur och det är ingenting som är överdådigt eller för mycket i det här vinet, utan det är väldigt väl balanserat.
Ja, men jag tycker det var en härlig vinupplevelse. Mm. Och jag kan nog känna att jag har nog druckit lite för lite Syrah och Shiraz. Jag skulle behöva bredda biblioteket, och det här var ett jättehärligt steg.
Mm.
Tack för det, Fredrik.
Mm. Nej, men du är så välkommen. Sen tycker jag att det är ganska roligt själv också. Jag har pratat om hur nice jag tycker det är med cool climate-områdena i Australien, och det är Chardonnay och det är Pinot Noir som är det. Och sen tar jag med en Riesling och en McLaren Vale Shiraz.
Ja, men det tycker jag ändå är kul.
Ja.
För det är ändå lite en sinnebild av Australien, att det är lite lekfullt. Det tar vi väl verkligen med oss.
Ja, absolut. Så att man ska vara lite, ja, men öppensinnig och våga, ja, när det kommer till Australien.
Och precis som jag tycker australiensare är så otroligt duktiga på att bara så här våga, de bara bjuder in folk, de är ju väldigt så här, häng med.
Ja.
Och kom, ofta vi var på stranden och man bara, men kom och grilla med oss. Ja, ni har ingen öl, men kom och ta en öl här. Jaha, vad gör ni? Ingen baktanke med det.
Väldigt chill. Ja, jag håller med. Verkligen. Och stort sköna. Nej, men det är verkligen så. Och sen tror jag också bara så här, för att få som inspo, tänker jag också så här, alltså man har ju sett, jag tänker Sveriges mästerkock och de här Masterchef och så där, men den absolut bästa Masterchef-serien så, det är just Masterchef Australia.
Ja, är det sant?
Så att det är på riktigt, och de lagar ju ruggigt bra mat. Och de är duktiga matlagare, och det är bra, man käkar väldigt bra när man är i Australien. Så att köp lite australiensiskt vin. Slå på något avsnitt Masterchef Australia, och så får man lite inspiration.
Tänd
så här,
grillen,
vad man ska,
låta
exakt
bara stå,
vad man ska göra för någonting.
Värma, ja, exakt. Och, ja, men det får vi väl säga då. Cheers, mate.
Cheerio. Och var brittiskt istället. Cheers.
Cheers.